Nåde være med dig, og fred fra Gud, vår Fader, og Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Jeg vil takke deg, kjære Herre, og trofaste Fader i himmelen. Da du gir oss et nytt kyrkår, når du kommer til oss med nådens med. Vi ber Herre at du gir oss ögon som ser, öron som hör och hjärtan som tror och förstår. Detta ber vi om i Jesu och Frälsningens namn. Amen. Ja, kära vänner, jag tänkte göra så här med den här predikan att vi gör ett par små avbrott och nu sjunger vi resterande verser på de två salmer som vi har sjungit fyra första verserna på. Jag tänkte ställa frågan i predikan: har du förstått vem Jesus är? Har du förstått vem Jesus är? Ja, det är ju en fråga som det kanske rycker till lite inför. Är det en fråga som är relevant att komma med i en luthersk församling? Eller kanske rent av till Ljungbyborna i allmänhet? Det är väl klart att vi förstår vem Jesus är. Ja, det är ju bra om det är på det sättet. Men låt oss ändå stanna upp i slag denna första advent och se om den bild du har och uppfattning om Jesus verkligen stämmer med verkligheten. Och då menar jag alltså i Bibeln, Guds ord. För det är ju ändå så att det är endast Bibelns Jesus som kan rädda oss. Det är bara han som är den verkliga frälsaren. Och jag är helt övertygad om att vi behöver åter och åter påminnas om vem Jesus verkligen är. De som har läst sista numret av Bibel och bekännelse har kanske märkt till en väldigt fin betraktelse som var hämtad ur Meditation. Det är berättelsen om när Johannes skickar sina lärjungar till Jesus med frågan: är du den som skulle komma, eller ska vi vänta på någon annan? Jag vet att jag har många gånger i min predikan lutat åt den uppfattningen att Johannes, han gjorde inte det här för sin egen skull, utan det var för att han skulle låta sina lärjungar verkligen få höra det glada budskapet. Men i den här artikeln så säger befraktaren att han lutar åt att det är Johannes själv som behöver den här ställande frågan. Han hade varit borta från att få höra Guds ord ett bra tag. Jag vet inte hur länge han hade suttit i den mörka, hemska fängelsehålan i väntan på vad som skulle hända. Och då är det kanske inte så konstigt att till och med Johannes, om vilken Jesus säger att han är den största av kvinnor född, att också han börjar tvivla, att han börjar undra vem Jesus är. Och vi ska lägga märke till att Jesus säger till de utsända lärjungarna: gå och berätta för Johannes. Johannes behövde höra vem Jesus är. Och därför så tror jag också att det är viktigt att vi åter och åter behöver höra vem Jesus är. Och vi lär ju bara snälla och sätta sig lågen nu, så sjunger vi de tre sista läsarna på bereda väg för Herren, alltså nummer 11. Och vid Jesus här, den hade vi också i vår text. Folket frågade, vem är han? Vem är han? Efter att Jesus hade fötts i Betlehem, så kom ju de vise männen från östen till Jerusalem och frågade, vad är judarnas nyfödde kung? Det var ju en fråga som skapade förvirring bland folket och stor oro hos kung Herodes. Vad är detta för något? Vad är det för en kung? Ja, vi vet att det skapade en sån förfäran hos Herodes, så han lät döda alla gossebarn som var 2 år och yngre. Alla som skulle kunna tänkas hota hans ställning som kung. Det gällde att röja honom i vägen. Vi kan också lägga märke till att hos evangelisten Matteus så kallas Jesus inte mer för kung förrän 33 år senare. Och även den gången så kommer Jerusalem i rörelse. När Jesus var 12 år, då vet vi att han följde med sina föräldrar i Jerusalem för att fira påskhögtiden. Och vi kan på goda grunder anta att den resan gjorde han många gånger under årets upp. Men idag så är den här resan helt annorlunda. Det blir inte någon återfärd med vänner och bekanta. Den här gången så stannar resan, den slutar i Jerusalem. Jesus var naturligtvis helt och fullt medveten om att han skulle komma till Jerusalem för att lida och dö. Flera gånger hade han nämnt till sina lärjungar att detta skulle hända. Men de fattade ingenting. De kunde inte tro att någonting sånt skulle ske. Men nu kom han alltså inridande till Jerusalem för att slutföra sitt egentliga uppdrag. Han skulle lida och dö för hela människosläktet och på så sätt skapa försoning med Gud och människorna. Nu skulle detta ske, att Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Profetian från första Mosebok om kvinnans ed som skulle krossa ormens huvud skulle det bli uppfylld. Men det var inte endast den profetian som skulle uppfyllas. Vi hörde profetian från Zakaria. Fröjda dig storligen, du Sions dotter. Hör jubel rop, du Jerusalems dotter. Se din konung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna. På en åsninas död. Kan ni se bilden framför er? Det är en mycket märklig position som nalkas Jerusalem. En kung som man hyllar, han rider inte på en vit häst. Han har ingen spira i sin hand. Och hans närmaste följeslagare är inte klädda i uniform och bär vapen. Det är de som går närmast intill honom. Det är en samling fattiga fiskare. Det sätt på vilket han gör entré, det visar ju klart och tydligt att han kom inte för att utgjuta sina fienders blod. Det är tvärtom. Han kommer för att utgjuta sitt eget blod. Den krona han har på huvudet, det är ingen av guld. Det ska bli en krona av törningsten. Tronen som han bestiger, det är ingen vackert utformad sirlig fin tron, utan det är ett grovt tillyxat träkors. Och likadant genom sin ödmjuk och sin renhet, genom sitt oskyldiga lidande och död, så upprättar han ett rike som är vida mycket större i härlighet och majestät än något annat rike. Det är ett rike som Nebukadnessar i en syn fick se och som profeten Daniel uttydde för honom. Ett rike som Gud skulle upprätta och som aldrig i evighet skulle krossas. Det är det rike som mannen på Osnerygg hade kommit i världen för att upprätta. Så sjunger vi de övriga verserna på nummer 213. Man skär av kvistar och palmer, lägger framför honom och man breder ut sina mantlar. Man ropar Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden. Ja, hur väl den här folkskaran egentligen förstod vad de ropade, det vet vi inte helt klart. Men de var på långt när inte i närheten av att känna till innebörden om Jesus och hans rike. Vi vet vad som hände några dagar senare. Det finns något som man inom sportens värld brukar kalla för medgångssupportrar. Det är sådana som håller på ett lag så länge det går bra för dem. Då är det roligt att gå och titta på deras matcher. Men när formkurvan pekar neråt och man börjar ramla igenom seriesystemet, så försvinner de allihopa. Det är sådana som kallas för medgångssupportrar. Det kan man kalla de allra, allra flesta i den här folkskaran. Några dagar senare så är de inte med och stöttar den. Då är hejaropen utbytta mot rop om korsfästelse. Men det var helt i ärlighet med vad skriften hade profeterat. Vi kan läsa ifrån Jesaja. Där ställs frågan: vem är han som kommer från Edom, från Bosra i högröda kläder, så präktig i sin dräkt, så stolt i sin stora kraft? Frågan är: varför är din dräkt så röd? Varför liknar dina kläder en vintrampares? En vintpress har jag trampat, jag ensam. Ingen i folket hjälpte mig. Jag såg mig omkring, men det fanns ingen hjälpare. Jag stod där i förundran, men det fanns ingen som understödde mig. Ja, vi vet att det inte ens hans allra närmaste stannade kvar hos honom vid detta tillfälle. I Getsemane så flydde man allesammans. Vid Golgata så fanns det ingen som längre förtröst på honom. Bara en usel rövare, en bandit som hängde på ett kors bredvid. Också denna dag så ropar många människor hosianna världen runt i kyrkorna. Det är välfyllda kyrkor på de flesta håll i vårt land idag. Det ljuder mäktig sång och det är vackert och det är stämningsfullt. För hur många förstår innebördet i vad som sjungs. De flesta andra dagar under kyrkoåret vittnar om något helt annat. Men nu gäller frågan oss. Frågan som ställdes var: har du förstått vem Jesus är? Har du förstått hur mycket du behöver honom? Har du förstått att utom honom så är du evigt förlorad? Har du insett att du verkligen är en syndare som är värd den eviga fördömelsen som vi bekänner i vår syndabekännelse? Gäller det dig? Har du förstått att du inte har någon som helst rätt att ställa några krav på Gud? Alla rätt till att ställa krav har Gud alena. Han har rätt att ställa dem till dig. Du ska vara helig så som en himmelsk fader är helig. Har du förstått att det är han som verkligen uppehåller ditt liv? Vi andas och rör oss och hör och talar och vi äter och dricker bara därför att den treenige guden i sin godhet ger oss alla dessa gåvor och förmågor. Honom förutan förmår vi ingenting. Tar han sin hand ifrån oss så faller vi ner och dör ögonblickligen. Kära vänner, Gud har varit oerhört generös emot oss. På alla sätt har han visat oss godhet. Jag tänker då särskilt på vår församling och vår kyrka. Vi har fått verka i 40 år. Vi har fått inte bara en utan två bibelöversättningar. Det är oerhört stor välsignelse och glädje. Det vittnar om Guds stora omtanke om oss. Vi har fått lyssna till ett klart och rent Guds ord. Och hörni, vi har fortfarande möjligheten att sprida evangeliet om Jesus Kristus som världens frälsare. Har du förstått vem Jesus är? Vem är han? Frågade ett förvirrat och häpet Jerusalem. De förstod inte att det var den som de heliga skrifterna hade vittnat om. Jesus säger på ett ställe: ni forskar i skrifterna därför att ni tror att ni har evigt liv i dem. Och det är dessa som vittnar om mig. Den stora folkskaran hade inte klart för sig vem Jesus egentligen var. Men vi har den fulla uppenbarelsen. Vi behöver inte, mina vänner, några särskilda tilltal som man talar om i karismatiska kretsar. Det är mycket viktigt att man har fått ett tilltal. Vi har fått ett tilltal, mina vänner. Och det är samlat här. Här är det enda tilltal vi behöver. Och några andra ska vi inte förvänta oss. Där har vi den fulla uppenbarelsen. Vi har fått dokumenterat vem Jesus verkligen är. Apostlarna, profeterna och evangelisterna har vittnat om vem han är. Det har gett oss förklaringen. Och genom deras undervisning så förstår vi att Jesus, han var klippan som gav vatten i öknen till Israels folk. Vi vet att han var mångskyn om dagen och han var eldstoden om natten där i öknen. Vi vet att det är han som är den lidande tjänaren hos profeten Jesaja. Ja, det var han som var den fjärde personen i den brinnande ugnen. Vi vet att det är han, om vilket det heter, han är det som är, han är barn som har blivit född, och det är så som har blivit oss given, och att hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader och fridsfost. Också under det kommande kyrkoåret så ska du få höra om vem Jesus är. Vi kan aldrig höra för mycket om honom. Han blir aldrig till fullo utforskad eller begripen. Du ska få höra att han har inte kommit till världen för att döma den, utan för att världen ska bli frälst genom honom. Du ska få höra söndag efter söndag att han har dött för alla dina synders skull. Att han har straffats för det, för att du ska gå fri. Han har gett sitt liv för dig. Och han kallar dig med nådens evangelium också under detta kyrkoår som ligger framför oss. Till honom vill vår kyrka och församling visa dig. Precis som Johannes Döparen gjorde vid Jordanfloden. Se Guds lamm som tar bort världens synd. Vi talade om medlemssupportrar. Det finns det något som heter en äkta supporter. Som står vid sitt lags sida hela tiden i vått och torrt. Jesus frälsaren, han är den trogne supporten. Han är ingen medgångssupporter. Han följer dig hela vägen. Och när din död nalkas så står han vid din sida. Och han står där med löften. Idag ska du vara med mig i paradiset. Amen. Jag lovar att vara Gud och välsigna i evighet. Som med sitt ord, trösta lär. Förmanar från oss. Hans heliga ande stadfäst ordet i vår hjärtan. Så att vi inte blir glömska hörare. Utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod. Intill änden och vi saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre och frälsare.